Ifrån Johannes evangeliet 12 kapitel och vers 20 till och med 33. Och nu läser jag ifrån Nya levande Bibelns översättning. Det har som överskrift: Jesus förklarar varför han måste dö. Johannes 12 och från vers 20. Några greker som kommit till Jerusalem för att vara med om påskfirandet besökte Filippos, han som var från Betsaida, och sa: Herre, vi skulle vilja träffa Jesus. Filippos talade om det för Andreas, och de gick tillsammans till Jesus för att berätta det för honom. Jesus svarade att tiden var inne att han skulle återvända till sin härlighet i himlen. Och han tillade: jag måste dö precis som vetekornet faller i jorden och dör. Om jag inte dör kommer jag att förbli ensam som ett enda sädeskorn. Men min död kommer att skapa många nya vetekorn, en rik skörd av nya liv. Den som älskar sitt liv mer än något annat ska förlora det, men den som utan förbehåll ger det till Gud ska vinna det och få evigt liv. Men om dessa greker vill bli lärjungar till mig, så säg till dem att de ska komma och följa mig, för mina tjänare måste vara där jag är, och om de följer mig ska fadern ära dem. Nu känner jag stor ångest, men jag kan ju inte be far rädda mig från det som ligger framför mig. Nej, det är ju därför jag har kommit. Far, låt ditt namn bli upphöjt och ärat. Då hördes en röst från himlen som sa: jag har redan låtit det ske, och genom din död ska jag låta det ske igen. När folket hörde rösten trodde några av dem att det var åskan, men andra menade att en ängel hade talat till honom. Sedan sa Jesus till dem: rösten hördes för er skull, inte för min. Tiden för världens dom är nu inne. Det är dags för Satan, världens första, att bli utkastad. Och när jag har lyft upp på korset ska jag dra alla till mig. Han sa detta för att göra klart för dem hur han skulle dö. Herre, jag ber dig välsigna det som du har lagt på mitt hjärta idag. Att det får bli till välsignelse för oss alla. Herre, tack för att du är här med din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Den kristna tron har aldrig varit tänkt att stanna vid en tanke, ett experiment eller en snygg intellektuell formulering. Utan det handlar ju faktiskt om liv. Hela livet. Jesus talar ju väldigt mycket om det som är temat för det här. Att höra och göra. Att förstå och handla. Och till och med att ibland inte ens förstå men handla ändå. Att gå från att den kristna tron stannar vid ord utan också får en praktisk konsekvens i våra liv. Vår dröm och vår bön är att Gud skulle hjälpa oss alla att ta steg framåt mot detta område. Temat för den här dagen, kyrkoårets texter, det här är en av de texter som är föreslagna, är ju kärlekens väg. Och jag har lagt till en underrubrik: från ord till handling. För det är vad jag önskar att vi skulle få se. Det handlar ju mycket om kärlek just nu. Som jag sa, den här söndagens texter enligt, eller tema enligt kyrkoåret är kärlekens väg. Och nästa söndag, ja då är det ju Alla hjärtans dag. Handlar också om kärlek. Nya testamentet lyfter ju fram det här med kärlek väldigt ofta och mycket. Inledningsorden här handlar ju om kärlek. När man hjälper varandra på allt sätt. Det var kärleken som drev dem. Det var kärleken som höll dem samman. Och det var kärleken människorna utanför församlingen såg och drogs till församlingen. Nya testamentet har ju flera ord i grundtexten för kärlek, medan vi svenska har faktiskt bara ett ord för kärlek. Det vanligaste i Nya testamentet är ju agape, som beskriver en helhjärtad, osjälvisk och utgivande kärlek. Ett annat ord är phileo, som beskriver kärleken i en ömsesidig relation. Paulus tar upp det här med kärlek. I första Korinthierbrevet 13 kapitel så beskrivs ju först det här hur kärlekslöst tal är. Det är som en skrällande symbol i människors och Guds ögon. Men sen kommer en definition av sann kärlek i 13 punkter. Den är mild. Den är aldrig avundsjuk. Den är inte skrytsam. Den är inte uppblåst. Den är inte oförskämd. Den är inte självisk. Den brusar inte upp. Den kommer inte ihåg oförrätter. Den gläder sig inte i orättfärdighet. Men den älskar sanningen. Den utstår allt och den tror alltid det bästa och den hoppas och uthärdar allt. Ja, egentligen skulle man kunna ta varje liten punkt för sig här och hålla en predikan om, men det ska jag inte göra. Men jag skulle vilja säga så här, Guds kärlek är inte mesig eller blind. Den väljer alltid att se det bästa hos människor därför att den älskar sanningen. I den här texten som jag läste från Johannes evangeliet så förutsäger Jesus sin död på korset. Jesus vandrar kärlekens väg för mänskligheten. Han går från ord till handling. Texten inleds med i vers 20 med att några greker är på besök i Jerusalem. Och det här är ju under påskhögtiden för att tillbe. Och de har hört om Jesus och därför så tar de kontakt med Filippos, en av lärjungarna. En liten parentes här egentligen bara, men den kan vara att tänka på. Vi läser om vid Jesu födelse. Då kom visa män från öst och besökte honom. Och nu innan hans död så kommer visa greker ifrån väst och önskar möta honom. Och jag menar att den här händelsen, den antyder ju egentligen på nytt att även icke-judar som då var exkluderade ifrån templet, att de snart skulle få tillträde att tillbe. Det verkar som om Filippos och Andreas, för han går ju till Andreas också, lämnar grekerna där och går till Jesus med deras fråga. Det kan ju vara så att Jesus har befunnit sig innanför den mur i templet som avgränsade hedningarnas område till de yttre delarna av tempelområdet. Och att Jesus var innanför då. Texten svarar inte på om grekerna personligen fick träffa Jesus där och då. Men vi vet att i slutet av Jesus svar så säger han att när han uppstår ska han dra alla till sig själv. Judar såväl som greker. Hedningar. Alla. När Jesus dör på korset så händer ju det här märkliga. Att det här förhänget som fanns i templet in till det allra heligaste. Det som var vävt i ett enda stycke. Och det var ett tjockt tyg. Det var ingen lite tunt som det här gardinen här eller någonting. Utan det var vävt i tjockt tyg. Jag vet inte riktigt hur tjockt. Någon har påstått att det var... handlar om centimeter. Jag vet inte. Det må vara vilket som. Jag vet bara att det var ett kraftigt tjockt tyg. Det händer att detta, så att säga, utan anledning delar sig uppifrån och ända ner och faller åt sidan. Och därmed så blev vägen in i det allra heligaste, vägen till Gud, blev öppen för både jude och grek. Det finns även en annan bild här som jag tycker är en fin bild i den här texten som vi läste. Nämligen om hur vi kan leda människor till Jesus. Det kanske inte alltid att vi kan leda en människa hela vägen fram till Jesus. Men vi kan ju kanske göra som Filippos och Andreas, hjälpa till och föra människorna så långt fram som vi kan. Vi kan gå från ord till handling. Vi kanske ibland så ber vi i vår bön, jag har ju hört det. Gud, sänd människor till våra möten och gudstjänster. Sänd dem inom hörhåll för förkunnelsen om dig, om ditt rike. Och jag säger inte att det är fel att be så, men korset, centrum för det som hände när Jesus kom första gången, gör oss fria till att vara Guds egna och att tjäna honom. Den heliga ande har ju kommit för att ge oss kraft att vara Kristi vittnen. Tiden mellan första pingstdagen och Jesu återkomst, den som vi väntar, det är ju församlingens tid. Och därmed också missionens tid. Vårt uppdrag är att gå ut till människorna och berätta för dem om Guds stora kärlek. Men vi har kanske här lite lätt att fastna i ett gammaltestamentligt tänkande på den här punkten. Tänker jag så här att ja, somliga, en del av oss, har Gud smort med kraft. Det finns ett antal speciella gubbar med dynamit i händerna som får folk att trilla omkring sig till höger och vänster. Men de allra flesta av oss får nog hanka sig fram utan sådana tillgångar. Det där, det är ett gammaltestamentligt tänkande. Och vi ska ju leva i det nya testamentliga tänkandet. Men en av den ondes första metoder att dra åt handbromsen på evangelisationen, det är just att konservera en sån här attityd, tror jag. Därför så måste Paulus också be som han gör i Efeserbrevet 1 och från den 15:e versen. Där säger han så här. Han ber: jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Han ber om att vi ska få ett inre ljus så att vi kan se vilket hopp som han har kallat oss till. Vi är inte kallade till att tänka att bara några ska utföra det här. Jesus, när han samlar lärjungaskaran inför sin himmelsfärd, så säger han till dem allesammans: gå ut, predika det evangeliet som jag har gett till er. Predika det för människorna. Var ni än går fram. Gå från att ha lyssnat till att själv agera. För budskapet vidare. Gå från ord till handling. Och jag tror att i en tid där kärleken kallnar hos de flesta, då behöver Guds församling vandra på kärlekens väg. Vi behöver gå från ord till handling, så som också Jesus gjorde. Han har sagt att han är med oss. Han har sagt att han vill välsigna oss. Han har sagt att han vill ge oss kraft och styrka i tjänsten för honom. Med de orden i ryggen, så att säga, så tror jag att vi vågar gå från ord till handling på kärlekens väg när vi går ut med Guds kärlek till människor i vår omgivning. Amen.